Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
English Premier League. Manchester United.
Hälsar alla lyssnare samt min poddkompanjon Fabian Jalkemo varmt välkomna till Big Five.
Tog alltså ungefär 10 sekunder innan första hånet kom, men jag har ändå laddat upp nu ungefär 24 timmar, men ja. Att det skulle ta 10 sekunder hade jag nog ändå inte väntat mig.
Men det är väl ganska skönt ändå att det hinner gå just 24 timmar. Jag är ju med i en AIK-podd som heter Trästa Stör, där vi brukar spela in ibland efter slutvissla. Och det brukar vara uppskattat framförallt bland motståndarsupportrar när vi har förlorat. Men jag kan känna så här efteråt när man har skickat iväg avsnittet för, eller ljudinspelningen för klippning, att det där kanske jag inte borde ha sagt. Just efter förluster så kan man vara rätt upprymd. Men nu 24 timmar efter, jag antar att du har lugnat sig lite i alla fall.
Ja, det har jag faktiskt lugnat sig lite. Och jag gjorde faktiskt så. Jag var i Stockholm och spelade in första avsnittet av Eurotalk Weekend och kom hem. Ändå ganska taggad för den här matchen. Tänkte att det inte kunde bli sämre än premiären, men det kunde det visst. Så det slutade med att jag i 80:e minuten, jag är så jävla arg, jag ska ut och löpa milen nu. Så jag löpte milen i Norrköping en lördagkväll. Vad var klockan? 20:15 ungefär. Så det var min lördag.
Ja, men det låter ju ändå ganska skönt. Det är väl bättre än att gå ut och supa skallen i små bitar efter en sån här förlust. Jag tycker att du agerar på rätt sätt. Och vi ska givetvis prata mer om haveriet på Brentford Stadium. Men jag tänker att vi är ju upprymda nu eftersom vi nyligen har sett en otroligt bra fotbollsmatch på Stamford Bridge. Så vi får väl ta det som är högaktuellt. Men innan vi gör det så vill jag bara säga att idag spelar vi in på distans. Vi vill ju vara lite rappa och på hugget här i Big Six och vara aktuella. Så att det här avsnittet släpps ju måndag morgon förhoppningsvis då, när ni precis har anlänt till jobbet eller om ni är på väg någon annanstans, så att ni får ett högaktuellt avsnitt. Så att då får ni ha lite hänsyn då till att ljudet kanske är lite sämre eftersom jag sitter nere i min källare här. Jag har byggt min poddkoja då, och du sitter i Norrköping.
Stämmer. Och du pratar ju om det där att man ofta har att man kanske inte ska podda i affekt direkt efter förluster för sitt eget lag. Så jag kan ju, hade jag varit Chelsea-supporter så hade jag nog haft ganska hög puls och varit ganska upprörd. Så det är skönt att vi med två extremt neutrala ögon ska börja med att prata ner den här matchen. För fan vilken match det var.
Ja, den var verkligen underbar och det är ju en rivalitet mellan de där två lagen. Sen kan det ju vara som så att de nu, det får man väl säga att Chelsea har ju varit det laget som har vunnit mest tveklöst mellan de här två lagen, men och har ju oftast bättre sportsliga förutsättningar inför en säsong. Men inför den här säsongen så är det ju många som faktiskt har haft Tottenham före i sina tabelltips. De har ju verkligen rustat samtidigt som vi inte riktigt vet vad vi har Chelsea, och de är fortfarande långt ifrån klara vad det verkar om med sitt fönster. Men det är ju ett spör som man kanske trodde då på förhand skulle kanske åka till Stamford Bridge och vara favoriter och ta tag i den här matchen. Men efter 96 minuter på Stamford Bridge så är känslan att det där var ett riktigt rån.
Alltså jag tog ju upp frågeställningen och jag vill verkligen inte sätta mig på en hög häst, för jag har tippat Chelsea som femma och jag har också ifrågasatt. Jag har fått arga Chelsea-supportrar i mina mentions som hävdar att det är bättre än vad vi har sagt i den här podden. Och känslan efter den här matchen är väl att man på något sätt landar där. Det är i stort sett samma lag som vann Champions League för drygt ett år sedan. Det är samma lag som ledde ligan innan skadan på Chilwell och covid-utbrottet i Premier League förra vintern. Och kollar man på startelvan idag och kollar på matchbilden, jag tycker Chelsea är fullständigt fenomenala. Och att man har fått tillbaka Kanté ska ju verkligen inte underskattas, för han fick stora delar av förra säsongen förstörda av skador. Så jag är ruggigt imponerad av Chelsea, och känslan om man går till sig själv är att man kanske har varit lite för hård mot dem. För ja, är Arsenal och Tottenham verkligen bättre?
Nej, men verkligen så. Och premiären mot Everton, den gav ju inte mer smak, men vi sa ju att det var tre viktiga poäng för Chelsea, och det är lite det de behöver nu. Det har varit lite rörigt vid sidan av planen, eller rörigt, de har en ny ägare och behöver sätta en ny organisation och behöver sätta en trupp helt enkelt, och det får ju ta lite tid. Fönstret stänger ju här om 2 veckor, så det är inte så konstigt att Chelsea inte har alla bitar på plats. Men en svag premiär följdes ju upp av en riktigt, riktigt bra insats här. Men Spurs då, tillsammans med Anthony Taylor och Varumet, lyckas ju ändå få med sig en poäng. Och det är ju starkt i sig, ska sägas. Det är liksom, kanske att man ska be om ursäkt med tanke på att det var några rätt fula situationer där. Men det skiter ju Spurs i. De har 4 poäng på 2 matcher, och det är de nog ganska nöjda med. Men Chelsea, jag förstår att de inte är nöjda. Supportrarna är ju fortfarande rosenrasande när ni hör det här avsnittet. Men någonstans så tror jag ändå det känns bra att man kan ta med sig den där insatsen. För det är ju lite vad Chelsea behöver här nu. Det var ju en lite svajig vår med tanke på ägarbytet också med Abramovic, och Tuchel fick inte riktigt fart på det Chelsea som jag lärt känna. Chelsea under Tuchel, de gjorde ett fantastiskt första halvår och även en fin höst under honom, men sen var det sämre. Men det här var en insats som man kände igen från den där våren när de gick och tog Champions League. Pressspelet satt där och en otrolig rörelse och en bra kontroll över matchen, och som säger, mycket tack vare ett väl fungerande centralt mittfält där N'Golo Kanté, jag menar, han är frisk. Nu går han ju tyvärr sönder och det såg inte jättebra ut det där, men det är väl det där knät som har spökat sedan tidigare. Men när han är bra, då är ju oftast Chelsea väldigt bra.
Det man också tar med sig i den här matchen, det är, alltså så här, jag inklusive väldigt många andra så här, klassiska angofiler och brittrunkare pratar ju ofta om att man saknar känslorna i Premier League från 90-talet och även 00-talet, och folk börjar prata upp rivaliteten mellan City och Liverpool som den moderna rivaliteten. Men här får man ju verkligen, här minns man ju verkligen tillbaka hur man förälskade sig i den engelska fotbollen, när det smäller både på plan, det är känslor, det är röda kort i tränare och 2 tränare som uppenbarligen inte gillar varandra. Jag tar med mig så jävla mycket från den här matchen. Jag tror att det var nog över 100 puls, och den är inte nere på vilopulsen trots att man har suttit och lyssnat på efter matchen intervjuer med Thomas Tuchel. Så vi ska komma till själva matchen i sig och även situationerna som gjorde att det blev upprört. Men fan vad man älskar de här känslorna, och fan vad man älskar. Jag är väl inte Antonio Contes största fan, och det har väl mycket att göra att han har haft liknande sådana där situationer mot mitt Manchester United, men fan vad man föredrar sådana här karaktärer över platta personligheter i ligan ändå.
Ja, men verkligen. Vi fick en liten sån här tränarduell i fjol mellan Klopp och Arteta, även om inte Arteta känns riktigt på den här nivån. Men de bästa tränarna, de är ju psykfall. Och Conte och Tuchel går ju under den diagnosen, får man nästan säga. Och det var ju just då när Spurs gör 1-1 målet. Alltså, det var ju som att de hade bestämt sig att de skulle mötas vid mittlinjen och nästan skalla ihop. Och sen då när 2-1-baljan kommer så ser man Tuchel springa på Mourinho-maner framför Conte. Conte, det är ju kul när de visar repriserna där, så Conte tittar ju ner i backen och låtsas som att han inte ser Tuchel. Men han är såklart väldigt väl medveten om vad som sker där när Tuchel kommer farande. Och sen då efter slutvissla, målet kommer ju i sista sparken, sista nicken i stort sett, och då är ju Conte där med handen, men vägrar då att titta Tuchel i ögonen, och det är väl det han reagerar på, och nytt tumult uppstår. Så att det var, är det, alltså jag som är uppvuxen med Premier League sent 90-tal och efter millennieskiftet där, det var ju alltid heta bataljer även bland spelare på plan. Alltså vi minns ju Roy Keane, Patrick Vieira, det var ju såna otroliga duster, och det fanns ju även ett hat mellan tränarna, Ferguson, och alla hatade väl honom, och även Wenger var ju minst sagt knepig. Så att jag säger också det, att den där typen av känslor, det är otroligt välkommen. Nu fick väl fick båda rött kort, eller var det bara Conte?
Jag tror båda får rött kort, ja. För Sky Sports kör en intervju med Tuchel efter matchen som jag rekommenderar alla att lyssna på. Det var kul. Jag tänkte faktiskt exakt samma sak, men Johan Kücükaslan twittrar ju efter att Tuchel säger ju, vad han säger, if we win, we win.
Don't need comments now and heat it up and heat it up. Just look at it. It's the game. It's Premier League. You love it, no? And we love it. And we're emotional coaches at the sideline. That's it.
Will you try and seek him out and shake hands later today?
If we meet, we meet.
Men det kändes verkligen som att det var liksom en referens till Ivan Drago i Rocky 4, när han säger if he dies, he dies.
Ja. Creed appears to be in very serious condition.
The man died.
If he dies.
Nej, han sa if we meet, we meet efter matchen, om de skulle prata. Men det kändes verkligen som det var Ivan Drago som stod där och egentligen bara ville ha ihjäl Conte. Så ja. Båda fick rött kort i alla fall.
Ja, men det skulle de väl kanske ha då, men man får inte slå ner allt för mycket på det där, för det där behöver fotbollen, och man förstår varför de här tränarna är på den nivån de är. Det är några brutala vinnarskallar. Första halvlek var ju Chelsea, tycker jag. Det är klart att det laget, men det var väl inte jättemycket målchanser, men otroligt snyggt mål där från Koulibaly.
Ja, där ställer man sig frågan hur Tottenham egentligen försvarar på den här tränaren. Är det något som man ser? Alltså, jag tror varken du eller jag har sett Koulibaly så mycket, för man kollar inte på Napoli vecka ut och vecka in, men den auran och den storleken han har på plan, att han får stå så fri. Sen att han sätter bollen på en vrist ytterskruv på den fina hörna från Cucurella, men att han får stå så omarkerad tycker jag ställer jag väldigt höga frågetecken till. Men annars är väl det som man mest tar med sig från första halvlek att det var precis som många pratade om, att Reece James skulle spela höger mittback, och det är ju för att neutralisera Son, och som man gör det, vilken spelare han är, vart han än spelar.
Ja, men alltså han är ju helt otroligt bra. Sen tycker jag ändå, alltså jag fattar det, Azpilicueta har inte speeden riktigt där, och jag tycker att Loftus-Cheek gör också bra som wingback, men när James sen får bli wingback i slutet av matchen när Azpilicueta kommer in, då tycker jag ändå att man ser att det är lite slöseri, för att han är ju så fruktansvärt bra i den här höger wingbacksrollen, och ja, han har ju en assist där till Havertz där, jag förstår inte hur han missar, och sen gör han det här otroligt fina målet, för när han är wingback då kommer han ju upp som att han är liksom, han är verkligen höger forward. Så att jag tycker att Tuchel gör ju någonstans rätt där, men man skulle ju vill ha något mer högre upp i banan, och det förstår ju Tuchel också, vilket är smart, så att han skickar upp honom som wingback, och då ja, skapar Chelsea än mer lägen.
Det är häftigt med båda de här tränarna som spelar den här 3/5-backen, att man verkligen känner att Tottenham har Kane och Son och Dejan utöver det och Richarlison, men Chelsea har ju inte de här naturliga målskyttarna, och förra året, eller de senaste 2 åren egentligen, så har det varit väldigt låga antal mål för deras bästa spelare, och som du är inne på Maurice James, då är det vitalt att ha de här wingbacksen. Chilwell under tiden han spelade förra året, och även Alonso till vissa delar har gjort fantastiskt med poäng, och likaså Maurice James, så det blir ännu mer viktigt, även om Loftus-Cheek gör det bra idag. Det är den eviga talangen som det snackas om av alla Chelsea-supportrar, som jag och jag vet du också aldrig direkt har sett storheten i, men de måste vara, Reece James ska spela där, för nej, det är vilken spelare han är, och jag landar mer och mer att man, alltså så här, jag ska inte gå att jämföra Trent Alexander-Arnold med Reece James, för det är två helt fenomenala spelare, och jag håller nog dem som 1 och 2 i världen, men tar man en komplett försvarare som både har offensiven och defensiven, så lutar jag nog idag att jag håller Reece James högre.
Ja, men man kan ju någonstans förstå Southgate då när han väljer mellan de här, kanske att han håller James något högre just för att han är ju bättre i defensiven. Sen är jag ju otroligt förtjust, det är ju verkligen en smaksak och man ska nog bara njuta av båda två, det är otroligt bra spelare, men ja, han visar verkligen sin storhet där. Och Loftus-Cheek, ja, han hålls väl kanske lite väl högt av egna supportrar. Jag skulle säga så här, han är nog underskattad av oss andra. Men han är överskattad bland de egna. Det är väl en ganska bra summering på Loftus-Cheek.
Verkligen, och känslan med honom var att han var den första som kom upp innan Lampard tog fram den här fina generationen med Tomori, Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount och Gallagher. Så det var väl att Chelsea inte hade haft någon egen som kom upp i A-laget, som jag tror gör att många håller honom väldigt högt, vilket man på något sätt var förståelse för. Men samtidigt måste man trycka ner det när de såklart har fel i det här läget.
Ja, absolut, absolut. Och sen måste man ju säga att han har förmodligen äntligen kanske prickat rätt då i sin fronttrio, för jag tycker att Sterling, Havertz och Mount är ju en trio, nu kommer han ju förmodligen att rotera en del, men i fjol så sökte han ju efter, med ljus och lykta efter den perfekta trion, och tanken var ju att Lukaku såklart skulle vara en del av det, men när han var så misslyckad då jagade han runt och testade alla möjliga olika kombinationer, men det blev inte riktigt bra. Men jag tycker att den här trion visar ju hur alla har ju sån otrolig spelförståelse och fin rörelse, vilket gör att det är väldigt svårt att försvara sig mot dem.
Ja, och det kändes ju verkligen som att Lukaku skulle bli den som gjorde Champions League-mästarna till det kompletta laget. Men man landade ju någonstans. Jag tycker fortfarande än idag att Chelsea ofta, även förra säsongen, gör sina bästa matcher med Timo Werner på planen, för att han var så vital i pressspelet och han gjorde egentligen allt bra förutom att göra mål. Sen de fortsätter, vi ska komma in lite på Silly Season sen, vad som har hänt och vad det ryktas om, men ryktet om Aubameyang från Barcelona försvinner ju inte, och känslan är att Tuchel verkligen vill ha honom, för det är lite smalt i bredden på de där positionerna eftersom han har sålt Lukaku och Werner. Så Aubameyang, som han väl jobbade med i Dortmund, skulle kännas som ett väldigt bra kortsiktigt alternativ.
Ja, man undrar lite varför det där ryktet har kommit upp, och det är ju trovärdigt. Romano twittrar ju flitigt om det där och det verkar som att det blir av. Det pratas väl om 25 miljoner euro där, va? Och det lyckas väl Chelsea lösa. Om man undrar så här, men är inte han färdig i Premier League? Börjar inte han bli färdig som fotbollsspelare? Men just det där att Tuchel har jobbat med honom i Dortmund och att han är liksom lite användbar i alla de där olika rollerna där framme, det gör nog att Tuchel ändå vill ta in honom här. Och han kanske känner också att det vi tänker på när det gäller Aubameyang, med tanke på slutet i Arsenal, är att han har disciplinära problem, att han kommer sent till samlingar och att han, ja, han ska ju absolut inte vara någon lagkapten i känslan, men det kanske Tuchel känner då, att den här killen har jag bra play på, jag kommer få honom att bete sig.
Det måste vara så, eftersom man känner honom som tidigare. Så hade han sett att Aubameyang är en dålig karaktär, så då har jag så jävla svårt att se det. Men vad heter det, om vi flyttar fram till egentligen det som allt kommer handla om efter matchen. Jag tycker väl att vi kan egentligen skippa diskussionen om 1-1 målet, för jag tror att vi alla som lyssnar, även Tottenham supporter, är rörande överens om att ja, Havertz ska ha frispark, och jag tycker personligen att det är såklart att målet ska dömas bort för offside. Sen situationen med Havertz tycker jag är för långt innan, så där kan inte VAR gå in. Det är bara uselt av assisterande domare och Anthony Taylor, men att det inte döms bort för offside på Richarlison, som står rakt i bollbanan och flyttar sig mot bollen. Jag kan inte förstå det. Och att Mike Dean, för att citera Jonas Björkman, ska in och fördärva även annars som domare, det förvånar egentligen ingen. Vad fan är det som sker?
Men det är ju så märkt, jag tycker Bojan säger bra där, han rabblar upp en hel del där, Bojan, han är ju väldigt upprörd efter matchen, och han fick till och med sig Ljungberg har ju inte visat så där mycket känslor någonsin i sin karriär som han gjorde här efter matchen. Han var ju helt galen i att Kucherea fick sitt hår avslutet från Romero då. Men han säger ju bra där, att vi har satsat otroligt mycket på ett verktyg här i form av VAR, och så har man inte, de som sitter där har inte koll på regelboken. Jag tycker att Richarlisons offside, den är ju solklar. Det är klart att han täcker Mondy i kassen där.
Ja, och Och jag har ju en spaning som må vara dålig, men det här med Cucurellas hårdragning, att folk vill att Romero ska bli utvisad och Fredrik Ljungberg börjar prata om att han ska stängas av i flera matcher och jämföra med Spotta. Kan det ha att göra med att både Mike Dean och Anthony Taylor inte har något hår och har komplex för det här, så de förstår inte problematiken i det?
Nej, kanske så. Och inte Ljungberg heller då?
Kan vi vara något på spåret här?
Ja, kanske. Men det är väl klart att det där inte ska bli en till hörna. Det får vi väl ändå säga. Sen om det ska vara gult eller rött kort där på Romero. Nej, men det ska väl vara rött, va?
Jag vet, det kanske ska vara. Men folk som raljerar över att det är såklart det röda kortet någonsin, det köper jag väl inte. Problemet är ju att bollen är i spel när han gör det. Så det, Anthony Taylor ska ju se det, dela ut ett andra gult kort, vilket gör honom utvisad, va? Alltså en frispark till Chelsea och sen så kommer inte kvitteringen ske. Så jag ser ingen problematik i att han inte får direkt rött, men det är väl mer hela situationen att det blir andra målet som gör att fan vad upprörd jag hade varit som Chelsea-supporter. Jag hade mörkt.
Men är det inte Anthony Taylor också som de har på sin högst upp på sin hatlista över domare?
Jo, det stämmer. Men det är svårt när man inte håller på Chelsea att veta exakt vilken domare och vilka situationer. Det där har de bättre koll på, men man ser absolut på Twitter när Anthony Taylor dömer Chelsea att de skriver saker innan, så det lär inte bli mindre påtagligt nästa match efter den här insatsen.
Nej, det är ganska kul det här just med domare, i och med att jag inte håller på något lag i Premier League, så har jag ganska dålig koll på just domarna. Men i Allsvenskan då, där jag följer ett lag, där är ju stenkoll och vet vilka jag tycker om och vilka jag tycker mindre om. Så att, men just det här med Anthony Taylor, det har man ju sett väldigt många Chelsea-supportrar skriva, just att nej, nu har vi honom som dömer här till helgen. Och ja, här fick de ju verkligen vatten på sin kvarn, för det där var ju en bedrövlig insats, och man undrar lite vad han får för... om han blir bötfälld eller bötfälld blir han väl inte, men avstängd kanske. Vi får se här hur FA agerar.
Ja, men något sånt. Och känslan är väl att när det har varit så här, och det skrivs så mycket om det, att efter den här insatsen också, att det förmodligen kommer dröja ganska lång tid innan han dömer. Sen om man jämför med Allsvenskan, så brukar Premier League vara ganska snabba med att sätta in dem igen. Det är väl några exempel domar som inte får döma vissa lag efter vissa aktioner. Jag kommer ihåg, jag tror fan att det är Mark Lattenberg som, när Tony Hibbert drar ner en Liverpool-spelare och han har det gula kortet i handen, Steven Gerrard springer fram och snackar med honom, sätter ner det gula och tar upp det röda. Jag tror inte att Klattenberg dömde Everton på flera år efter det där, för att det var så fientlig stämning efter det Merseyderbyt där.
Ja, nej, det får se här nu vad som händer med Anthony Taylor och Chelsea, för det, nu har jag som sagt inte tidigare situationer i minnet då, men det kan säkert Chelsea-supportrar påminna oss om på sociala medier vad som har hänt tidigare. Sen måste man säga att det är svagt försvarat på hörnan. För man undrar ju vem gjorde målet. Richarlison sprang ju, och man trodde att det var först var han då som kom in som hjälte, men sen var Harry Kane väldigt lycklig, och det var ju Harry Kane som nickade den, och den tar väl på Reece James men det verkar som att det tillskrivs Harry Kane. Så att de otroligt svag markering på den hörnan, precis som när Chelsea gjorde sitt 1-0-mål.
Det är tre spelare som egentligen i Tottenham som kan vara först på den, och det är ju liksom, leder man in i 50 minuten så går man över, man ska gå över lik i varje fast situation, men leder man ett derby in i 50 minuten så ska man göra ännu mer. Så nej, det är väldigt svagt försvarsspel av Chelsea. Sen tycker jag, du är inne på Richarlison där, och jag tycker att han ska hyllas för sitt inhopp. Jag tycker han kommer in med väldigt fin energi. Jag tycker Conte ska hyllas att han vågar gå över till ett mer 4-4-2 och behålla Dejan när han tar ut Richarlison. Naturligt hade såklart varit att tagit ut Dejan, men att mer gå ner på en fyrbackslinje och få in lite mer energi och tyngd där uppe, tycker jag att Tottenham, alltså Chelsea, förtjänar ju att vinna. Men Per som gäst oss i piloten var inne på att det är mer en breddvärmning, och jag tycker man ser när man kan sätta in Bissouma, Richarlison och Perisic i en sån här match, vilken bredd det finns i Tottenham, och att man kan förändra matchbild på bänken, vilket kommer vara väldigt viktigt i år.
Ja, men definitivt. Sen gör ju alla tre där fram en ganska svag insats. Kulusevski är betydligt sämre. Det är ju tuffare motstånd, men han har ju några lägen där. Jag tycker han är slarvig i sitt passningsspel. Och Harry Kane och sån är... lite för bleka mot vad man, ja, om man jämför med de förväntningar man har på dem i varje match. Men det var ju som sagt ett Chelsea som var mycket bättre. Ja, om vi ska bara släppa den matchen då, men vi kan väl konstatera att ett Chelsea som visar vilken höjd de har och att de med lite ytterligare nyförvärv här såklart kommer att vara en topp 4 utmanare. Det är väl det minsta man kan kräva av dem. Och Spurs då, som inte gör någon bra insats men ändå får med sig poäng, det är väl också ett så här typiskt vad som kännetecknar ett topplag.
Det är starkt. Och bara en snabb fråga, man ska inte revidera tips, men om du hade varit tippa tabellen idag, har du kvar Chelsea på femte plats?
Ja, men alltså, man skulle ju ändå kunna ha det, va? Med tanke då på, det är den matchen jag tycker att vi ska gå till härnäst. Det som hände på Emirates med Arsenal, som jag har ju varit lite väl positiv till, tycker många. Men hittills så ser jag faktiskt ingen anledning till att ändra det här tipset. Men det skulle väl vara Spurs då. Om man ser så här på prestationen hittills så är det väl Spurs av de här tre lagen som har presterat sämst. Även om 4-1 i premiär mot Southampton var bra. Men sen håller inte Southampton särskilt högt då. Harry då, som är, hjälper oss att vara redaktör och producera den här podden och klippa. Han skrev ju efter slutvissla här då, på Stamford Bridge. Perfekt resultat för Arsenal. Och det var väl lite tidigt att komma med såna glada tillrop, va?
Jag kände det också. Det är ungefär som att jag som Manchester United supporter ska säga fan för att Nottingham tog 3 poäng idag i bottenstriden. Men så lite jag hör vad Harry säger, men det kanske är lite tidigt. Harry sa ju faktiskt även med en månad kvar av säsongen att han var helt säker på att de skulle ta Champions League plats förra året. Så vi får se hur det är med Harrys spåkula i år.
Ja, och men vi kan i alla fall konstatera att han, liksom många andra Arsenal-supportrar, har ju fått en smakstart på den här säsongen. Crystal Palace i premiären var väl ingen sprudlande tillställning. Man var bara 15 minuter direkt. Och man hade lite så här, det kändes som att offensiven inte riktigt stämde. Och många hade ju förväntat sig att Jesus skulle komma igång med målskyttet omedelbart. Men det fick vänta ytterligare en match då. För vilken uppvisning han, liksom flera offensiva spelare, har den här matchen. Arsenal som i fjol då, eller under en längre tid tycker jag, Aubameyang var ju fantastisk när han kom till klubben, men sen var det ju nedåtgående trend. Men man har ju jagat en målskytt, framförallt då i fjol, och han har nu kommit och frälst dem. Vilken succé det här är hittills i alla fall.
Det är ju precis där Arsenal behövde. Vi var inne på det förra veckan att framförallt andra halvlek mot Palace inte är jättebra. Men att det ger ett go i laget, att man får hålla den där nollan i en match man kanske normalt sett antingen förlorar eller i alla fall släpper in mål. Och att man får igång framförallt Gabi Jesus med 2+2 i den här matchen tror jag är fenomenalt viktigt för Arsenal. Och även det andra nyförvärvet som du har pratat upp väldigt mycket, Sinaldo, eller Sinchenko som man kanske heter på riktigt. Vilken start. Och man ser verkligen, alltså hans självförtroende. Han var verkligen en liten kille i en stor bassäng när han spelade med Manchester City. Men nu han skiner, han lyser. Och han känns så Arsenal redan efter 2 matcher. Och det är ett fantastiskt tecken för Arsenal. Och sen ska jag säga, alltså man får brasklappa lite för den här matchen. Leicester är ett lag som passar Arsenal fullständigt fenomenalt. Det är ett öppet lag, det är ett lag i misär, tänkte jag säga. Det är väl kanske att ta i lite väl mycket, men det är ett lag som passar Arsenal kanske bäst i ligan vid det här tillfället. Sen 4-2, jättestarkt fortfarande.
Ja, nej, men jag håller med. Leicester, de har inte riktigt koll på bitarna i någon lagdel egentligen. Och nu har de ju tappat Kasper Schmeichel och den här Ward då, som Rodgers har sagt att han är redo att ta över efter Schmeichel. Han har väl inte visat det ännu i alla fall. Får vi se då, de värvade väl in någon målvakt här, men var väl framförallt tänkt att vara någon backup då, utan det är Ward de ska satsa på. Sen får han inte jättemycket hjälp framför sig heller då, med en tämligen svag försvarslinje då. Men jag tycker att, ja, men det här visar ju, som du säger, Sinchenko och Jesus, många lite så här, inte hån, men de blev inte hånade i Manchester City, men många var ju väldigt tydliga med att det här är inte City-material. Och alltså, det var inget City-material i den utsträckning att de skulle starta de stora matcherna, även om Jesus ändå fick göra det för att han var så nyttig i sitt pressspel. Men definitivt så att det var spelare som var väldigt användbara. Jag tror att Pep gärna hade fortsatt så, men han förstår väl någonstans att de här spelarna vill kanske spela viktiga roller i andra klubbar. Jag tror att spelare som till exempel Mahrez och snart kanske även Grealish ser det här och känner att shit, de här killarna, de blir ju faktiskt stora stjärnor i andra klubbar, även om de inte kanske kommer att lyfta pokaler. Det återstår väl att se, men just att de får visa hur skickliga de är, det tror jag är någonting som kan locka spelare som har fått spela lite andra fiol och inte fått de här rubrikerna som de har hoppats på i City.
Sen är det så svårt det där, för alltså, kollar man, Chelsea har ju den egentligen fenomenala bredden som, vi får se Sterling, om det blir samma där, att han blir en jättestor stjärna och nummer ett i Chelsea. Men annars känns det som att, alltså Liverpool, de är ju så bra, de har sina stjärnor. Sen är det inte så många lag kvar, det är Tottenham och Kane, Sons, då är det Pizzia, United som inte ens tillhör Big Six, eftersom vi har bytt namn till Big Five. Så kommer bli att många har ju kallat Arsenal Citys farmalag för att de har tagit Nasri, de har tagit Adebayor, de har tagit massa spelare, och folk börjar redan prata om att Saka i framtiden kommer gå till City. Men City tar ju det här på allvar nu och säljer spelare, sina dåliga spelare till Arsenal också, så det kanske är ett tvåvägssamarbete det bör utkristallisera sig till.
Ja, men precis. Vi får se om de plockar över Mahrez också här sen då, eller Grealish då, när han har tröttnat på att sitta fast inom Preps tyglar. Men sen måste jag också säga sådär, jättebra nyförvärv, men också att han får utveckling på spelare. Jag kommer ihåg att jag sa inför förra säsongen att nu ska det bli spännande att se om Bukayo Saka kan ta ytterligare kliv och kliva upp och bli en toppspelare i Premier League. Det gjorde han, samtidigt då som man kände under vårsäsongen med Arsenal att Martinelli nästa år, han är riktigt bra, eller han börjar se väldigt spännande ut den här säsongen, men kan han då under den säsong vi befinner oss i nu ta ytterligare kliv, ja, men då har ju Arsenal ytterligare en toppspelare. Och det tycker jag att här de inledande matcherna ser ut som att Martinelli har fortsatt med sin utveckling och visar ju att det där är en riktigt, riktigt fin spelare.
Folk pratar ju om Emile Smith Rowe som the next big thing, att han skulle ta den där 10-positionen, och var ju given förra säsongen i inledningsvis, gjorde även mycket mål. Men Martinelli har verkligen tagit den här platsen till sin, och Martin Ødegaard kände man väl lite när han var inlånad att ja, alltså det är en värvning för att sluta fyra, kanske mest femma, men bättre än så är det inte. Det kändes verkligen som en Arsenal-värvning, om ni förstår vad jag menar. Men även där, vilken utväxling, och den här fronttrion och även bredden man börjar få, även på anfallet, Gabriel Jesus där, du har Nketiah som visar att han håller Premier League i slutet av förra säsongen, och sen har du Smith Rowe, du har även Nicolas Pepe, ska vi inte, han kan man fan glömma, för det
har ju inte. Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Där är det bara ge upp. Nej, men alltså de har en bredd, och de har, det känns som ett välfungerande lag där de har fått bort sina virus i Arteta, som ja, men har gått jävligt hårt och visat att här är jag som bestämmer. Man terminatar Aubameyangs kontrakt, man gjorde samma sak med Viljan, man gjorde samma sak med Özil, och det börjar ju frukt nu. Så jag brukar absolut håna Arsenal supportrar för att man har hybris, men jag köper verkligen hybrisen nu, och det ser ljust ut, framtiden ser ljust ut för Arsenal, och att man har haft tålamod med Arteta tror jag man ska tacka väldigt mycket, för jag tycker han gör ett väldigt bra jobb.
Ja, nej, men det gör han ju. Han har ju fått ordning på det här. Jag tycker att det är som så här, det största tecknet på att en klubb är välmående, och det kommer vi ju att komma till din kära klubb lite senare, varför de inte är välmående, men det är ju när man ser utveckling på spelare, och det tycker jag, det var ju under många år där Arsenal inte tog in massa spelare, och så kom de dit och stagnerade, man lyckades inte med nyförvärven, och alla säger men oh, vilken usel spelare, han håller inte nivån, men då ska man veta att det har gjorts ett gediget scoutingarbete, men när de kommer till klubben så har de inte, ja, de får inte helt enkelt förutsättningarna för att det är något som är ruttet inom väggarna som leder till att de inte utvecklas på rätt sätt då. Så att just nu är Arsenal välmående, och då ser man ju att spelare som Saliba då, som har varit på utlån, kommer tillbaka och växer sig fram till en riktigt bra mittback. Vi har ju Ramsdale som är en bra målvakt, och även Ben White som börjar göra sig, ja, men den där prislappen som alla kritiserade, den känns allt mer rimlig då. Så att det är en välmående klubb. Sen har ju spelschemat varit enkelt hittills, eller enkelt, jag tycker inte Crystal Palace på bortaplan är en enkel match, men Leicester hemma, som du säger, i deras nuvarande form, det kanske är en munsbit, men det kommer ju fortsätta att vara ganska så lätta matcher här nu, och det är ju jättefin start för Arsenal. Kan de fortsätta ta tre poängare här nu, så är det ju en otroligt fin känsla för dem när de då kommer kliva in och möta bättre lag, och det är väl då man helt och hållet då får se om Arsenal är på allvar, men just nu är känslan att de bör ju vara med hela vägen in och slåss om topp fyra.
Och känslan om man pratar Arsenal nu, det ska även sägas, vi pratar om att Leicester passar Arsenal. Leicester, det känns som att man är i sämre skick, men kollar man startelvan i helgens match, det är ett fantastiskt fotbollslag som mycket väl skulle kunna sluta topp 6 i Premier League. Och vi pratar om att Arsenal kan utmana om Champions League, och känslan där är väl att förra året så kunde de också utmana om Champions League, men det var för att det var bara tre bra fungerande lag i engelska ligan. Arsenal började med tre raka förluster, var utskrattade egentligen hela säsongen. Spurs sparkade tränare innan man fick in Conte, och Manchester United var Manchester United. Så att utmana om topp 4 i år är verkligen en helt annan sak än förra året, för att konkurrensen är så mycket högre med framförallt Chelsea och Tottenham som har fått ett år till, och som har fått, Conte har fått ett år till, Arteta har fått ett fönster och fått in bra värmningar. Så det, även om man kommer sluta på samma positioner plus minus en än förra säsongen, så har ju laget verkligen kommit långt och visat det redan efter två omgångar.
Till alla lyssnare av podcasten Big Six, så har vi nu ett erbjudande borta på dobb.tv, att ni får fri tittning och lyssning på samtliga program genom att skriva in koden Big Six, BIGSIX med små bokstäver, så får ni möjligheten att se mer av mig i vårt fantasy-tv-program. Vi har ju även vårt allsvenska magasin 352, och så är det omåttligt populära Eurotalk som går igenom alla toppligorna. Så ta del av den här möjligheten genom att gå in på dobb.tv och skriva in rabattkoden Big Six, så får ni 2 veckor gratis borta på dobb.tv. Positivt i Gunners alltså. Bournemouth väntar härnäst, och de kommer väl, jag ska inte säga att de kommer med stukat självförtroende. Jag tror att den där förlusten, jag tror inte ens de var ledsna i bussfärden hem från Etihad, 4-0 alltså till Manchester City. Och jag såg en tweet där från Robin Bylund, Liverpool supporter, lite bittert konstaterade då att ja, men det är liksom inte ens, lagen orkar knappt anstränga sig när de möter City. De vet att de blir fullständigt pulveriserade och snarare går för att vila spelare än att de försöker att streta emot. Jag kan väl hålla med till viss del att det är ju den där, när liksom åka till Etihad, det är väl inte som så att man känner i spelartunneln att idag händer det. Samtidigt tror jag att ju längre den här säsongen lider, med tanke på att City har en ganska så tunn trupp, och med tanke på att vi också har sett att City ibland, ja, men historiskt sett har gått på minor. Det var väl dubbelmötet mot svaga Southampton i fjol som man kryssade, och ibland kan det dyka upp en helt oförklarligt poäng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
tapp mot märkligt motstånd. Och framförallt då den här säsongen där det kommer vara så tätt. Jag är inte lika övertygad om att City kommer ha den här typen av enkla matcher framöver. Eller vad känner du?
Nej, men det är ju det som är grejen med City, att när de får in de här, ja, men nu tog den då, vad tog den, 25-30 minuter tills man får ettan. Men City till skillnad mot Liverpool har med känslan av att alla lag kan frustrera ut City genom att stå långt när City inte har dagen, och får inte City in 1-0 innan minut 60 så börjar det bli panik och luckorna börjar öppna upp sig för eventuella kontringar. Och där tror jag egentligen inget kommer förändra sig. Sen jag förstår Robins känsla när man är Citys rival och det är de man troligtvis kommer slåss med om ligan, att när det blir de här matcherna när man leder med 4-0 och det känns som att man hade kunnat vinna med det dubbla om man hade velat. Men jag tror City kommer gå på sina miner, och det är det som är så charmigt på något sätt med City och Liverpool, att de är så fullständigt olika lag, har så olika tränare men är så fantastiskt kvalitativa på sätt, och man vinner på olika sätt, man förlorar på olika sätt, och det, jag tror att vi kommer fortsätta så.
Ja, och sen är det ju så här, nu är vi i ett skede av säsongen där det går en vecka mellan matcherna, sen är det ju Champions League i veckorna, och då som vi varit inne på, Petter var tydlig med det, är ju den här bredden, och tittar man då på bänken så är det ju, ja men alltså det är ju 4 seniorspelare där, sen är det ju 4 juniorer, det är ju namn som man, ja, jag som inte är lika inbiten som Petter där, nickar till på undrar vilka det är, sen är de ju säkert fantastiskt bra, men det är klart att får man lite skador och det inte finns möjlighet att byta in spelare som Bernardo och Grealish, ja men då är inte säkert att när man jagar ett ledningsmål hemma mot Fulham, eller ja, vi tar ett bättre lag, Crystal Palace, det är inte säkert att man får hål på motståndarna, så att lite längre fram under säsongen så tror jag att det kommer att dyka upp minor. Sen är det såklart att det är redan lite uppgivet hos Liverpool. Man ser City börja här med 6-0 på 2 matcher samtidigt som man stod för ett onödigt poängtapp då, mot Fulham.
Men om vi pratar Citys juniorer på bänken, vad har vi på Rico Lewis, Luke Mbete Tabu och Josh Wilson Esbrand?
Nej, men jag har ju inte suttit och kikat Wise Scout hela helgen för att ta reda mer på mer info kring de här spelarna. Men jag antar att sitter man där, då har man någonstans gått igenom Peps granskning och man är förmodligen jäkligt skicklig. Men det är en sak att vara skicklig och ha framtiden för sig till att liksom vinna matcher åt ett topplag. Så att det blir jättespännande att se här nu om City inte tar in, nu har de väl tagit in någon ny vänsterback här, va? Gomes.
Ja, exakt. Från Anderlecht är väl inte presenterad men förväntas bli officiellt, och det snackas väl något om att han ska få chansen, och är han inte tillräckligt bra så kommer han lånas ut till en samarbetsklubb. Men man behöver ju bredden där. Man har sålt Sinchenko, men du får inte spela fotboll för han sitter väl i något brittiskt häkte och lär väl inte komma ut därifrån med tanke på vad han anklagas för. Och ser man skadelistan så, vad jag ser, jag kan missa någon, men så är det ju bara Calvin Phillips och Laporte som inte är med i truppen den här matchen. Så det är inte, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men Citys trupp känns inte bred. Och du var inne på vad Petter sa förra veckan, vi pratade även om Bernardo Silvas vara eller icke vara, och Petter var ju ganska övertygad om att han kommer stanna en sekund för han kommer inte bråka sig bort, och City vägrar släppa nu för att man inte kommer hitta en ersättare. Men det Instagram-inlägget han lägger upp efter matchen när han verkligen tackar fansen, han dröjde sig kvar länge, tackade, gav bort sin tröja, det börjar mer och mer kännas Barcelona över Bernardo Silva.
Ja, och just att han startat 2 matcher på bänken här också, det tyder också någonstans på att ja, det är den här elvan jag satsar på. Sen byter han ju runt lite på kanterna där. Men Gündogan som fick lagkaptensbindeln här nu också, 2 starter på honom, Bernardo hoppar in. Det är också, ja, men jag tycker att det är ett tecken på att det håller på att ske någonting. Och det är ju ett otroligt tapp för klubben. Silva, han blir inte lätt att ersätta. Jag vet inte vem man som är en realistisk ersättare. Sen kan ju som sagt Pep hitta någon i Segunda kanske som man tror på sikt, men här och nu så finns det ingen Bernardo Silva-ersättare vad jag känner.
Nej, och det, men han har varit så vital för Manchester City-spel, och det är en spelartyp som är svår att hitta, som har de magiska sydeuropeiska fötterna men samtidigt har lungor och inställning som en brittisk 90-talsspelare. Så det känns verkligen som en spelare som inte går att ersätta, även om man har, men som nu de startar med Gündogan i den positionen kan man säga, och har Calvin Phillips på bänken. Men det kommer nog ta ett litet tag från dem att komma in, som Petter också var inne på. Så där måste City både bredda både på ytterbackspositionerna och det där centrala mittfältet blir vitalt om Bernardo försvinner, för det är en jätteviktig spelare. Men om vi pratar om mittfältet och hans mittfältskollega som hade en jävligt seg start efter, om man drog okbenet eller vad det var, plus VM-år i Champions League-finalen, KDB, han är igång direkt. Vilken fantastisk fotbollsspelare.
Ja, det var ju verkligen så att fjolårssäsongen då han sa ju det i någon intervju att jag får typ lägga om min spelstil här, för att jag har åkt på en hel del kyssar ner mot anklarna också då, okbenet, men ju främst just sina fotledsskador som gjorde att jag får nog ändra lite min spelstil. Jag kommer nog inte komma tillbaka och bli den De Bruyne som jag en gång har varit. Så att, och hösten, då märktes det att han inte riktigt kom upp i hög nivå, men sen trummade han ju faktiskt igång under våren och slapp, ja, han var ju dock redigt förbannad av att han behövde spela de här Nations League-matcherna, vilket han ju gick ut och deklarerade. Men nu har han fått lite ledighet, han har sluppit skadorna och han ser ju precis så där bra ut som han såg ut här i våras. Och ja, det är ett ruskigt klassmål, och får han bara vara frisk här nu, det kommer väl dyka upp någon smäll och sådär, och kan Pep matcha honom rätt, det får inte bli att han ska spela absolut allting. Nej, men då, jag håller honom ju som bäst i Premier League. Det är klart att när Salah är som bäst, då är det ju en poängmaskin utan dess like. Men jag tycker att men det är ju Luka Modric i Real Madrid, men någon annan central mittfältare, någon utmanare till KDB, det finns inte.
Nej, jag är väl ganska överens där. Som en medioker, ganska destruktiv mittback i Division 3, så jag håller ju Van Dijk otroligt högt. Jag tycker väl att han ska nämnas där tillsammans med KDB. Jag håller honom högre än Salah. Men det är klart att alla de ska nämnas där uppe. Om vi raljerade lite förra veckan när Björn gästade oss förra måndagen om att det var fusk av Haaland. Kan vi dra några växlar efter insatsen här? Det var lite...
Är det Lukaku här nu efter en succédebut som han gjorde mot Arsenal och sen var rätt ner i källaren? Nej, så ska det väl inte vara. Men jag pratade ju förra veckan att det kan inte vara jättekul alla gånger att vara nya i City. Han rörde bollen typ 20 gånger förra matchen. Han rörde alltså bollen 8 gånger mot Bournemouth.
8 gånger, det är statistik för det.
Ja, 8 gånger.
Nej, det är helt otroligt, och det kommer ju krävas ett psyke för det där. Och han,
ja, verkligen, vad tråkigt.
Ja, men han har ju ett psyke på ett sätt att han är ett jävla monster och liksom verkar inte bry sig någonting. Allt handlar om att göra mål, men det är klart, det där såg vi på Lukaku. För det är en jättebra jämförelse hur frustrerad han var att det inte var en uppspelspunkt som han har varit i Inter. Och Haaland sen samtidigt, alltså Phil Foden ska spela honom till öppet mål i första halvlek. Sen spelar ju Foden en fin, när han gör en snygg V-löpning, och där ska han göra mål egentligen. Så kanske med normal utdelning så gör han 2 mål den här matchen också, om man pratar om att han är effektiv. Så dock, för fan, intressant jämförelse där med Lukakus debut mot Arsenal. Kan det vara? Ja, kan vi ha ett lån till? Kan vi ha ett lån till Dortmund nästa säsong?
Exakt. Nej, jag tror ju inte det. Ja, absolut inte så. Och, men sen så är det klart att de här skeptikerna, de får ju lite vatten på sin kvarn här mot låga försvar, att han kommer ha det lite tufft för där. Men nej, jag är inte särskilt oroad för att Haaland ska gå en Lukaku framtid till mötes. Men det är väl mer det här då, att man vet ju själv om man spelar fotboll och så får man inte bollen, det är ju inte kul. Och även om du får 6 miljoner kronor i veckan för besväret, så är det såklart att man blir förbannad. Och så ser man liksom, City äger så otroligt mycket boll och det finns ju luckor att sticka in bollen. Men där vet vi också Peps sätt att spela fotboll, att det är ju tålamod, det är ju gamla tiki-taka, och att man ska vänta på det perfekta läget innan man sätter in bollen. Men ja, i den ja, han ska ju göra 1+1 i den här matchen med tanke då på att Foden väldigt märkligt går på avslut där. Det är ju verkligen Foden att slå den där snett bakåt till Håland som har öppet mål och Håland blir fly förbannad där. Men det löser sig ändå och Foden han plockas av i paus. Det kanske var på grund av det då. Han gjorde ju 1+1 men Pep kanske ruttnade, blev förbannad på just det felaktiga beslutsfattandet från Foden så han plockade av honom. Nej, skämt åsido, det var väl just för att få igång Jack Grealish då, som fortsätter att vara kass i City.
Ja, en vad var det vi sa? En kastrerad kamphund under Pep.
Ja, nej, men jag ska inte ge upp. Men jag har kort tålamod ibland och jag blir ledsen av att se att det inte flyger för honom. Men det är klart att inte, han kan inte ta vägen någonstans. Han kommer ju få otroligt mycket speltid eftersom City har en så pass tunn trupp. Men 4 stabila 0. De Bruyne flyger. Håller runt bollen så ofta men han får ju ta nya tag här mot Newcastle. Han gick i alla fall inte sönder.
Nej, och man ser ju verkligen att Pep är försiktig med honom. Han spelar ungefär 75 minuter i den här matchen och Alvarez fortsätter få chanser. Så jag tror man kommer göra likadant. När matchen är avgjorda så kommer han gå ut mellan 60 och 75 beroende på hur många mål han har gjort och hur mycket man vill testa Alvarez. Och sen när det blir Champions League så blir det ännu mer intressant. Om man får en lätt grupp kanske han kommer vilas helt där. Samtidigt som vi vet, Haaland har en historia av att göra massor mål i Champions League. Så det blir jävligt kul att se hur han kommer matchas.
Ja, och nu Fabian, så har vi en match kvar här på lördagen.
Är det dags nu? Det är ändå, ja. Jag är ändå tacksam att det har dröjt ett tag. Jag är ju känt så här, fan, ska komma med ett pressmeddelande inför avsnittet och säga att jag från och med nu i podden Big Six ska vara en neutral delad programledare och inte prata känslor någon gång, men det kan nog bli ganska svårt.
Ja, nej, men det tycker jag att du måste få göra. Och vi har ju suttit, du och jag har ju delat studio i ja, men lite drygt 1,5 år eftersom vi hade det här. Den här podden var ju webb-tv, ett webb-tv-program borta hos Dobb-tv tidigare. Och vi började ju känna mot slutet av fjolårssäsongen att vi liksom... Vi orkar inte prata Manchester United längre. Alltså, jag förstår att du som supporter är väldigt trött, men även jag som programledare kände att vi liksom hittar inte några nya vinklar. Och hur usla kan ett fotbollslag vara? Och vi kände att nu hoppas vi att det liksom med Ten Hag blir liksom startskottet på något nytt. Sen satt inte jag och trodde att det skulle bli så bra att man blev en titelutmanare. Jag har ju inte ens haft dem som en utmanare till topp 4, men man hoppades väl någonstans att den här säsongen skulle ge tecken på förbättring i alla fall. Och herregud, det har gått 2 omgångar, men de här 2 omgångarna, Fabian Jalkemo, det är ju helt otroligt att det lyckas se ännu värre ut. Första halvlek mot Brentford är ju, som Martin Åslund säger i paus, det sämsta man har sett från ett professionellt fotbollslag på den här nivån.
Ja, men det är ju en historisk låg nivå de här 45 minuterna för mig som Manchester United-supporter. Det är klart att vi kan gå till 0-5 efter 50 minuter på hemmaplan mot Liverpool om vi tar den rivaliserande aspekten, men sportsligt, hur dåliga Manchester United är i den här första halvleken är på ett historiskt låg nivå under min livstid, ska vi säga. Och även som du säger, det känns som man nu upprepar sig varje gång man pratar om det, och jag är jävligt trött på det på många, många, många sätt. Men efter 0-4 mot Brentford på 45 minuter och känslan är att det finns mer smak, att Brentford börjar gå ner sig och snarare tycka synd om oss, som Manchester City är mot Bournemouth, så ja, men de... Jag vet inte, alltså du hör ju, jag blir tom på ord. Och Gary Neville stod raljerade i Sky Sports att allt handlar om Glazers. Och ja, alltså såhär, innerst inne gör väl det, för de är ytterst ansvariga för att sätta en fotbollsförening som funkar. Och jag förstår argumentet som vissa supportrar har, att vi har värvat för typ mest i hela England tillsammans med City de senaste 10 åren. Men samtidigt är ju familjen Glazer som äger klubben, som inte har satt in en enda krona i klubben, ytterst ansvariga för vilka man anställer, dels som tränare men även personerna som ska utse tränare, som ska utse värvningar, som ska utse ledning. Och där har man failat något miserabelt. Jag var inne på det förra veckan, om man tar de kanske tre mest välfungerande klubbar i England nu, så har du Paratitic i Tottenham. Han har arbetat 11 år i Juventus som vann allt han kunde vinna egentligen förutom Champions League. Du har Michael Edwards som nu har lämnat Liverpool ska säga. Så han har varit i klubben sedan 2011, värvat, jobbat tillsammans med Jürgen Klopp nu i 6 år. Och sen har du Chicky som lämnade världens bästa lag Barcelona 2010, jobbade med Pep där, går till City, tar in Pep, jobbar tillsammans. Medan Manchester United har ekonomer i de här positionerna. Och det är Glazers som utnämner dem. När Glazers stod över hade vi världens mest moderna arena. Nu, det läcker. Målarfärgen försvinner. Medan Tottenham har en träningsstadium av rang och kanske världens mest moderna arena. Så jag vet inte vad jag ska säga längre. Spelarna ska självklart ha sitt, för det är ett patetiskt jävla gäng fotbollsspelare där. Jag fick frågan i veckan om jag ville ha en Manchester United-tröja, vilken spelare jag ville ha. Jag gick in och kollade på truppen på hemsidan och jag tycker inte om en enda spelare. Jag börjar känna
det är all rubbish. Det är härligt det där. Det har du sett, det har säkert sett det vevas på sociala medier, det här klippet med den här lilla pojken som får frågan vilket lag han håller på, Manchester United, och vem som är favoritspelaren. Det är all rubbish. Jag tycker det var rätt. Det är charmigt.
Manchester United. And who's your favorite player? None of them. They're all rubbish.
Ja, det är jättefarmigt och man ler ju på något sätt. Man kan ju relatera, men det är så kul när en typ 10-åring säger det på en seriös fråga. Nu ska vara lite gulligt och de vill att han ska svara Marcus Rashford. Men alltså så här, min om vi bara leker med tanken. Alltså så här, ni har ändå lite samma hår. Fin komplimang till dig nu. Men vi säger att du sitter i Barcelona. Du satt på Barcelonas bänk igår, hoppade in i andra halvlek. Du heter Frenkie de Jong. Du kollar på den här matchen i efterhand. Vad känner du? Blir du sugen på att komma till Manchester?
Nej, men det går ju absolut inte när du är på den nivån som Frenkie de Jong är, utan det är ju att riskera sin fotbollskarriär, för det ska man ju också veta, att det är väldigt svårt sen att komma därifrån, och det är möjligt att man som fotbollsspelare också blir lite sådär, ja men jag sitter på en väldigt bra lön här och, men jag har inget självförtroende, jag tvivlar på mig själv också som fotbollsspelare, så att det är ju problemet nu för United, det är ju att man, och det har vi märkt, att man får ju leta på allt lägre hyllor. Nu fick man ju en av världens bästa genom tiderna, Cristiano Ronaldo, men det beslutet i sig går ju verkligen att ifrågasätta varför det blev så. Men det får man nästan ha ett specialavsnitt till. Men i övrigt så är det ju spelare från som håller betydligt lägre nivå som United kan värva in. Och när vi tittar på de hyllorna, ja, men då är det ju väldigt viktigt att man som klubb mår bra och att man kan utveckla spelare. Och det ser vi ju direkt här nu när man drar på sig en röd eller en spygrön Manchester United-tröja. Då blir man ju skit omedelbart. Och det är ju ett tydligt tecken på att klubben inom alla områden är extremt illa däran.
Men det är ju så signifikativt för den här insatsen att vi har kanske Premier Leagues historias gräsligaste, och gräsliga är fan ett bra ord för dem, för de ser ut som gräs, det där kittet. Ja, men det är så, men du är inne på, du pratar lite om Pogba där, och jag har väl inte jättemycket gott att säga om Paul Pogba, för jag tycker att han kunde ha betett sig på bra mycket bättre sätt, men samtidigt om vi pratar Frenkie de Jong så är väl han kanske inte har samma varumärke som Pogba kom när han värvades till Manchester United, men när Pogba ser tillbaka på sin karriär så gick han till Manchester United som en av världens bästa fotbollsspelare med ett av världens största varumärken, och jag tror att när han är i Turin nu känner att han har slösat bort sex år i Manchester, vilket jag är tämligen övertygad om att Frenkie de Jongs största argument för att inte gå till Manchester United där. Varför ska han gå till ett dysfunktionellt projekt som det är ett virus genom allt i hela klubben och eventuellt riskera hela hans karriär, för det är en fantastisk fotbollsspelare.
Men det som är skönt för Ten Hag här, det är väl att han någonstans ändå kan jobba relativt ostört här framöver, tror jag ändå. För alla som följer Manchester United vet ju att problemen sitter högre upp, och man har ju provat att sparka tränare på löpande band, och det har kommit in betydligt större namn än Ten Hag, och även betydligt mindre namn också för den delen, men som inte har lyckats med klubben. Men jag tror att United kan ju
ja, men de skämmer ut sig fullständigt här om de sparkar sin tränare, om United skulle fortsätta sin kräftgång här, utan det måste ju ske något högre upp i klubben innan man gör det. Men för den sakens skull, herregud, jag tycker ändå att såklart att det vilar ett litet ansvar på Ten Hag här, för alltså att spelarna kliver ut och är så bortkopplade och står för såna grova individuella misstag. Ja, men det är liksom första 35-40 minuterna är som sagt bland det värsta man har skådat från ett fotbollslag. Ja, men det är väl klart att man som huvudtränare har ett ansvar i det. Sen håller jag med honom att spelarna har ett ansvar här. Det går inte att skylla ifrån sig. De måste kliva ut och stå upp för skölden och stå för bättre prestationer. Samtidigt som man också då, det läcker uppgifter då, och det är ju lite det du är inne på om att och det tror fan det är att han är besviken över transferfönstret, att han hade blivit lovad betydligt fler namn. Han har väl fått 3 nyförvärv och han har blivit lovad betydligt fler nyförvärv, men där har vi ytterligare problem. Men han ska väl själv sköta den här biten tillsammans då med en sportchef som han vill jobba med. Men nu fortsätter man ju på inslagen väg här i United och sätter dit en tränare som får jobba med de spelarna som klubben vill ta in.
Alltså känslan när man pratar om Ten Hag här är ju att du pratar om att han inte ska få sparken. Känslan när man ser honom i den här intervjun är ju att han borde bara avgå.
Ja, alltså, han kliver av. Fanchal hade rätt.
Ja, nej, men Fanchal hade rätt. Jag har gjort bort mig. Och liksom Lisandro Martinez, sorry. Jag, och sen ringer han till Timber. Fan, du lyssnar på Fanchal. Jag borde gjort samma sak. Du är ett jävla geni. Ja. Man börjar verkligen känna det. Och det, om man ska prata framtid, så väntar jag alltså, jag vinner på den där 0-5 mot Liverpool på Old Trafford förra säsongen, och Liverpool väntar ju alltså om på måndag om en vecka i omgång 3 när Manchester United står på 0 poäng, och skulle jag få betta, jag säger att det är 50-50 att den här matchen spelas, för det är ju en supportergrupp, eller en supportergrupp, en grupp med individer som kallas 1958, som började arrangera väldigt organiserade protester förra säsongen, och de är väldigt tydliga med att det ska vara fredliga protester. Men vi vet senast rik mot Liverpool när folk togs in på arenan under coviden och Megastore vart avstängt och stängdes ner under matchen mot Brighton, och känslan efter 0-4 mot Brentford är att det kan bli riktigt, riktigt stökigt utanför Old Trafford på måndag om en vecka, och frågan är om den här matchen ens kommer spelas.
Nej, och just att det är Liverpool som kommer på besök också, värsta rivalen som är så välmående för stunden, och som ju om matchen blir av förmodar jag kommer att pulverisera Manchester United, för det det kan tydligen bli värre rent spelmässigt. Jag satt ju inte här och trodde, så här, nu möter man Brighton och Brentford och det hade väl kunnat bli 2 segrar, men det var inte resultaten, det är inte resultaten man ska mäta Ten Hag på här i inledningen, utan det är ju att man vill se förbättringar, man vill ju se spelare som har varit iskalla och legat ner bland fiskpinnarna i frysen. Jag tänker på Jadon Sancho, jag tänker på Marcus Rashford givetvis, och jag tänker på i stort sett hela laget. Man hade hoppats på att
Luke Shaw, inga fiskpinnar ska vi dock säga, han är en jävla kalkon som ligger långt ner där inne i frysen.
Ja, nej, men alltså det finns ju massa olika exempel på hur kalla olika spelare är Manchester United, men jag hade ju velat se dem liksom fått att de har fått självförtroende under den här sommaren och har en tränare som de tror på, och sen kanske det hade blivit några poängtapp ändå, men det har ju faktiskt bara blivit värre, och årets bästa spelare i fjol var väl De Gea, va? Och det han sysslar med här första 20 minuterna, det är det är ju historiskt uselt.
Ja, och sen ska han hyllas efteråt för att han aktivt ber om att få bli intervjuad efter matchen för att stå upp där. Men jo, men man är så jävla trött på det. Man är så jävla trött på att de gör dåliga.
Har Rashford skrivit något inlägg ännu?
Han skrev något väldigt, kryptiskt efter första matchen. Det gick inte ens tydare. Det såg ut som typ så här, några budord på någon historisk griffeltavla eller någonting. Och sen bad han om ursäkt. Jag fattar ingenting. Så vi får helt enkelt se vad som sker. Sen är det ju komiskt att Dean Henderson, som tillhör Manchester United men är utlånad där, är bäst på plan och räddar straff i Nottingham West Ham. Och det har varit en snygg övergång, va?
Ja, vi får väl släppa Manchester United. Vi kommer ju komma tillbaka till dem och vi kommer att raljera och vi kommer att undra hur det ändå kunde bli värre. Men vi hoppas väl i alla fall att den här matchen mot Liverpool, eller du kanske inte gör det, men jag hoppas i alla fall att måndagsmatchen nästa vecka blir av och att det sker, protesterna sker på ett fredligt sätt då. Men jag förstår ju såklart all frustration hos United-supportrarna. Men vi får väl ta den matchen då som avslutning. Vi lovar ju alltid att komma med en liten the rest.
Jag måste ju absolut säga att jag hoppas ju absolut inte att den här matchen spelas.
Nej, jag förstår det. Den blir väl perfekt att lägga någonstans i innan VM där för dig.
Ja, eller efter, när vi är tillbaka.
Exakt.
Tredje tränaren för säsongen. Då är vi tillbaka.
Och ingen har ju varit iväg på VM eller från Manchester United. Så det blir väl kanon. Men du, Cristiano Ronaldo då? Hans någon form av frustration som han visar upp där poserande, va?
Ja, det är känslan. Sen tror jag att han är väldigt, väldigt frustrerad. Dels att han vill lämna, sen att vi är så jävla dåliga. Det är ju på något sätt, alltså så här, man kan problematisera Ronaldo och allting, men jag hyser ju en väldig kärlek från honom och alltid gjort det som spelare. Det är min tonårsidol. Men det är på något sätt ovärdigt att se Ronaldo, 37, snart 38 år, få stryk med 4-0 mot Brentford. Det är det mest dysfunktionella Manchester United som har skådats. Och sipprar ut rykten från Sky Sports, som dock är en pissig källa, att United överväger att riva hans kontrakt. Så det är till och med så långt det har gått. Dock har de dementerat det här till Manchester Evening News. Men vi har väl 2 veckor kvar av fönstret. Och det kommer att skrivas mer om Cristiano Ronaldo.
Ja, han blir inte rolig att ha i truppen. Han har ju panik nu. Han vill ju jaga Champions League-mål och komma i så bra form som möjligt då, till Qatar-VM här. Så att, det sista ordet är ju inte sagt där. Du, innan vi släpper den här matchen måste vi också ändå passa på att hylla Brentford. Vilken match man gör.
Ja, alltså det är lätt att... Har vi Brentford-supportrar som lyssnar, som jag faktiskt vet att vi har, så förlåt om vi bara har pratat om dåliga United där.
Ja, men det är väl klart att rubrikerna landar där.
Ja, det blir ju på något sätt med tanke på intresset som finns kring Manchester United. Men vi pratar ju om att Graham Potter taktiskt utmanövrerade Manchester United och Erik ten Hag. Men Thomas Frank gör ju exakt samma sak och satsar ännu mer på omställningarna. Och man siktar ut Lisandro Martinez på höjdbollar för att utnyttja hans bristande fysik. Och man gör fenomenala, kompletta 45 minuter. Och jag nämnde ju torsdags att jag ser dem som en kandidat att åka ut. Så vi får väl skjuta upp den, och jag får ta tillbaka den för tillfället i alla fall.
Ja, väldigt fin start på dem. Jag tycker man varierar sitt spel. Man är bra på omställningarna, men man sätter ju även pressen högt. Och ja, Christian Eriksen, han gjorde väl 4 assist i våras, va? Och nu är han uppe i 5 assist för Brentford med tanke på framspelningen här. Men all cred till Ponne och gubbarna just, alltså, på fasta situationer. Det såg ju löjligt ut när de skickar fram sina fyrtorn och så den här stackars då Martinez som han hade inte så mycket att hämta där.
Nej, det är bara hatten av. Och Brentford förtjänar väl kanske att vinna mot oss någon match förra året, och Thomas Frank var väldigt besviken. Men nu fick han sin revansch, och det blir kul att följa dem. Och framförallt med svensk intresset med Ponne, som fortsätter vara väldigt bra. Och tillsammans med Ben Mi hade inte velat möta dem, alltså.
Nej, verkligen inte. Det är ett... Ja, men de känns det tuffa andra året. Kanske inte blir så tufft då för Brentford. Fin start då med 4 poäng. Upphämtningen där mot Leicester måste vi ju nämna också då. Men då tar vi väl oss då till City Ground och Nottingham Forest mot West Ham. Jag kunde inte se den här matchen. Jag var på Friends Arena då, men Fabian, du satt ju och kollade den här matchen, och vi konstaterar att ytterligare en nykomling har kommit ur startblocken här och tagit en 3 poängare.
Ja, en viktig sådan också. De blev ganska kritiserade efter premiären där man absolut överlägset är den nykomling som har värvat mest. Och med nyförvärven som både klarar och riktas in nu så kommer man ju alltså gå över 100 miljoner pund. Vilket, ja, om man jämför med Fulham och Bournemouth så märker man ju vilket lag som satsar. Men man såg verkligen, det är 23 år sedan fotboll spelades i Nottingham. Och man är så jävla svag för de här. För man ser hur mycket det betyder för fansen. Och om Chelsea-Tottenham är en fantastisk match så var det här en fantastisk uppladdning. Det var chanser åt båda hållen. Det var inne ribber på frisparkar. Det var bortdömda mål. Det var missade straffar. Och nej, den hade verkligen allting om vi... För att vara Nottingham West Ham.
Ja, och Nottingham är ju det laget av nykomlingarna som vi kanske trott mest på. Det är framförallt eftersom man har spenderat så otroligt mycket pengar. Och det verkar som att man ska fortsätta att rusta här.
Ja, nej men Dennis Korven som vi så vackert kallar honom blev ju klar nu i dagarna. Och sen så började det faktiskt sippra ut ganska seriösa rykten om att Maupay från Brighton ska också han komma. Så jag vet inte om man ska ta spaningen att och hur några anfaller ska Brighton ha och vem fan ska göra Brightons mål?
Nej, det är helt sjukt. Alltså, Brighton bara säljer. De är ju bara en säljande klubb och så får Potter, han får bara lösa det, vilket han ju alltid gör. Men ja, lite märkligt. Och Nottingham Forest som bara köper. Sen är det ju den här franska talangen som alltid är aktuell. Aouar heter han väl, från Lyon. Central mittfältare som har varit ryktats på väg till Arsenal i några vevor och han har även varit på väg till Tottenham Hotspurs men nu verkar det alltså kunna bli nykomlingen av Nottingham Forest och det är ju känns ju spontant som en väldigt bra värvning så det ja, med den här satsningen så bara måste man ju hänga kvar.
Nu jag ska ljuga igen och säga att jag har sett honom jättemycket och analysera hur han kommer vara för Nottinghams pressspel eller ska jag bara säga att jag har ingen koll på honom?
Nej, det får du gärna säga. Jag kan inte påstå att jag har sett honom supermycket heller. Men någon Champions League-match, han är 24 år och har ju ändå liksom en hel del erfarenhet och det jag går på då, det är ju framförallt att han har ryktats till betydligt större klubbar än Nottingham Forest. Så det bör väl vara en bra värvning, men nej, jag kan inte påstå att jag har suttit på Y-Scout och följt honom stenhårt den senaste veckan.
Nej, vi får bjuda in någon riktig så här spider-gubbe med Y-Scout-kunskaper så att vi får... Nej, fan, det orkar, det är så jävla tråkigt när folk håller på med det på Twitter. Så vi skiter i det helt enkelt.
Vi säger så här att kul att det spenderas pengar och så får vi ju se honom i våra egna ögon här nu då, när han kliver in i Nottingham. Men Jesse Lingard ska han väl försöka peta då, eller de får väl plats båda två. Han gjorde väl en bra match, va?
Ja, nej, men han är ju nyttig och det är lite som vi pratade om Sinchenko med stjärnglansen och vi vet ju Jesse Lingard trivdes under våren i West Ham när han verkligen fick uppmärksamheten och inte var en truppspelare som var känd för sitt pressspel som han har varit i Manchester United. Så Jesse tror jag kommer vara jättenyttig för Nottingham, framförallt med sina... Alltså, missförstå mig rätt när jag säger ledaregenskaper. Vi pratar om att det finns verbala ledare, om klassiska som John Terry, som Roy Keane, som Jordan Henderson i Liverpool. Medan Jesse Lingard kanske snarare är en ledare för att Jesse Lingard och för att vad han har vunnit när han kommer till nykomling, så tror jag att det kommer vara jättenyttigt för dem.
Ja, men det är jag inne på också. Vi får se då här om någon av de här nyförvärven som det ryktas om då blir klar innan torsdagens avsnitt som vi ska spela in. I det avsnittet kommer vi även att ta ner måndagens match såklart då, mellan Crystal Palace Liverpool, eller Liverpool Crystal Palace ska vi säga. Den spelas ju på Anfield och vi pratade ju lite om den här med Petter senast, men en viktig match såklart för Liverpool nu då, när City har startat så pass bra och även att övriga topplag ser väldigt bra ut. Så att det känns ju som att Liverpool kliver ut här på Anfield och visar att även de är riktigt bra den här.
Ja, om det tror jag, och framförallt kanske för att man måste, för som du säger, Arsenal och City 6 poäng, Chelsea och Tottenham med 4 poäng och egentligen alla har sett bra ut på sina sätt, så Liverpool måste vinna den här matchen, annars kanske vi ska gå till Robin Bylunds hörn och säga att titelstriden är slut. Nej, det är inte.
Nej, det, alltså, det har man ju inte råd med två poäng tapp här. Det finns ju inte. Då kanske det blir protester från Liverpools håll också då, på måndag, sen när man ska möta United veckan efter. Men det är klart att det vi förväntar oss här nu då, till ikväll, är ju att Nunez även då ska starta, och det blir ju häftigt. Och han, efter Haalands lite, men det känns som att det är en duell dem emellan, de två stora anfallsförstärkningarna. Och efter då att Haaland blankade mot Bournemouth, ja, då vill nog Nunez visa vem som här och nu i alla fall är kungen.
Och det ska också bli kul att se. Vi spekulerar väldigt mycket om att Harvey Elliott kommer ta Thiagos plats där och göra den till sin under hans 6 veckor borta. Så att han kommer in i det bra och visar att han är den spelaren som han var innan benbrottet, för han har varit lite sämre, ska jag säga. Så det blir intressant att se. Sen Matip ryktas vara out, men där har man fantastisk backning i både Konaté och Joe Gomez, så det ska ju inte spela någon roll. Men som du säger, framförallt Nunez, att få se honom spela 90 minuter efter två jättebra inhopp. Var han 2+1 på knappt 2,5 timmar mot City och Fulham. Så se honom tillsammans med Salah 90 minuter ser man ändå fram emot.
Definitivt. Det blir en riktigt trevlig måndagsmatch. Det här är känslan. Ja, men bra så, Fabbe. Det här var ju vårt första Big Six-avsnitt från distans. Återigen, hoppas att ni kan ha lite överseende med ljudet, och att vi kan göra det här på nytt. Att det är tillräckligt bra att vi kan spela in den här typen av avsnitt när matcherna precis har färdigspelats då. Men kanske inte då efter att United har förlorat. Har du något mer att tillägga innan vi avslutar?
Alltså jag tror att det skulle kunna bli ganska bra content. Med lite känslor, lite mer spårat, lite mer kommer kränka lite mer människor och kanske få en anmälan på mig. Så vi får testa någon gång. Vi kanske ska köra nästa måndag.
Ja, precis. Om tittarna tycker det är okej, så kanske vi, om det nu blir någon match då, så kanske vi spelar in på slutvisslar då. Det blir ett sent avsnitt, den är väl klar 11 där, men det får vi ju... Det får vi helt enkelt ta oss. Vi får ta oss den tiden, med tanke på vilket fantastiskt avsnitt det kan tänkas bli.
Ja, och frågan om jag är sadistiskt lagd mot mig själv. Och sen så får vi ringa upp Bylund också, om han är på efter, om han har slagit oss med 5-0. Så det kan ju föra känslor på riktigt. Så det kan väl ändå vara något att satsa på kanske.
Ja, men vi siktar in oss på det. Men första matchen spelas då, som sagt. Och innan dess så kommer vi att höras på nytt då, eftersom vi spelar in ett avsnitt på torsdag. Då kommer vi även att bjuda in en gäst. Vem det blir, det får ni se på torsdag helt enkelt, eftersom vi inte har det klart, eller hur?
Nej, exakt. Så vi ska ut och reka marknaden. Och vi har börjat jävligt starkt med Per, Björn och Petter. Så pressen är väldigt, väldigt stor.
Ja. Vi säger så för idag. Tack till dig, Fabbe, och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.